22 december 1992, Sverige.
Så ska vi tala mer om flyktingarna från det forna Jugoslavien i Morgonekot. Invandrarverket har höjt beredskapen inför helgerna efter uppgifter om att allt fler bussar med bosniska flyktingar är på väg mot Sverige. I förra veckan kom 1700 bosnier till Ystad och Olle Perssonberg på Invandrarverket i Malmö räknar med fler.
Det finns väldigt många asylsökande och många flyktingar i Kroatien. Nu är det svårt att komma ifrån Bosnien till Kroatien, men det lär finnas 500-600 000 personer, alltså flyktingar bosnier i Kroatien. Och en hel del lär vara enligt rykten på väg uppåt Sverige och Danmark.
I oktober beslöt regeringen att införa visumtvång för Restjugoslavien. I praktiken stängdes gränserna för den tidigare stora flyktinggruppen kosovoalbaner. Antalet asylsökande minskade snabbt från 1600 i veckan till knappt 300. Men samtidigt hävde regeringen visumtvånget för bosnier och nu går istället charterbussarna från de överfyllda bosniska flyktinglägren i Kroatien till Sverige. Att det skulle ta ett par månader för bussbolagen att organisera om flyktingresorna var väntat. Övriga Europa, framförallt Tyskland, har skärpt sin flyktingpolitik, så det är Sverige som lockar. Ingen från Bosnien avvisas och det fattas heller inga beslut. Ärendena läggs bara på hög. Invandrarverket räknar med att det nu kommer att krävas minst 2000 extra bäddar i veckan under helgerna.
Ja, som det ser ut nu, sen vet vi ju inte hur många som kommer, men det är ju det här ska vi kunna klara i alla fall, 2000 i veckan en tid framåt.
Regeringen är också orolig för den växande skara bosnier som nu kommer från Kroatien. Två av invandrarminister Friggebos närmaste medarbetare kommer att resa med statsminister Carl Bildt ner till Kroatien ikväll för att ta reda på varför Bosnien nu söker sig hit. Någon säker förklaring har vi inte, säger Birgit Friggebo.
Vi har vissa indikationer, men vi tycker att det är viktigt att på plats få bättre information om vad det är som är den omedelbara orsaken till att just nu det ökar tillströmningen.
Den 22 december 1992, Serbien i Restjugoslavien.
I Serbien tycks det inte råda någon direkt segerglädje bland de sittande makthavarna som av allt att döma har vunnit valet där. De första spontana reaktionerna är förvåning både bland oppositionella och bland anhängare till det styrande socialistpartiet.
Ska omvärlden bomba Belgrad nu, frågade en vän till mig, och han varken skämtade eller försökte vara ironisk. Frågan var ställd på fullaste allvar. Han röstade på oppositionen och var mycket besviken över valresultatet och det påstådda fusket från regeringspartiets sida. Men jag träffade också privatpersoner som jag känner från det andra lägret igår. De var lika oroliga och framförallt upphetsade över att det extremnationalistiska radikala partiet gått starkt framåt. Hittills har socialistpartiet förlitat sig på extremnationalisternas röster, men förhoppningar fanns att radikalerna även i fortsättningen skulle förbli ett litet parti styrt av socialisterna. Men enligt de inofficiella resultaten kommer extremnationalisterna att få mellan 20-25% av rösterna och kommer att bli nästan lika stora som socialistpartiet. Och de första reaktionerna från utlandet, där den ena efter den andra västledaren mer eller mindre öppet förklarar sig vara missnöjd över den serbiske presidenten Slobodan Milosevics ledning och troliga vinst, sätter igång spekulationer om en kommande militär intervention. Belgrad är fullt av rykten nu. Ett rykte som går just nu är att västambassaderna töms på folk av anställda som även tar med sig sina familjer till hemlandet. I och för sig inget som är konstigt, eftersom det är jul- och nyårsfirande snart. Men detta tas som intäkt av en del att väst mycket snart planerar att genomföra en del av de hot som framförts den senaste veckan. Under tiden fortsätter anklagelserna om valfusk. Och nu har också det styrande socialistpartiet gett sig in i debatten. Det socialistpartiet som har all anledning att anklaga motsidan för fusk, sa igår en av socialistpartiledarna och tillade: det har aldrig hänt tidigare i världshistorien att utländska krafter pressat ett folk så mycket för att de skulle rösta på en enda kandidat. Nästan samtidigt uttalade sig den brittiske utrikesministern Douglas Hurd i Bryssel, där han sa: serberna har inte så mycket tid kvar för förändringar. Vladislav Savic, Belgrad.
22 december 1992. Åter debatt om ubåtskränkningar.
Så gäller det de misstänkta ubåtsintrången i den svenska skärgården. Många höga militärer och politiker är förbluffade över att den militära underrättelsetjänsten inte har lyckats få fram information som kunnat bidra till att lösa mysteriet med ubåtarna.
En hög militär som har arbetat med ubåtsproblemen under hela 80-talet säger till Ekot att han betraktar det som ett fullkomligt mysterium att underrättelsetjänsten fortfarande inte har någon information om var baser för den misstänkta sovjetiska eller ryska ubåtsverksamheten kan finnas. Och en av Sveriges ledande diplomater spär på kritiken. Han säger att bortsett från signalspaningen så har han aldrig haft någon nytta av militära underrättelserapporter. De är ofta illa skrivna och utan analys, säger han. Kritiken mot underrättelsetjänsten framkommer i samtal efter samtal som Ekot har fört under hösten med politiker, diplomater och militärer som har varit engagerade i ubåtsfrågan.
En förklaring som ges är att underrättelsetjänsten varit inriktad på att kunna ge förvarning om krislägen i omvärlden och därför inte haft beredskap för händelser som det misstänkta ubåtsintrången. Den svenska underrättelsetjänstens styrka anses vara signalspaningen, men just när det gäller ubåtstrafiken ger denna avlyssning dåliga resultat. Underrättelsetjänstens folk tillhör de som varit skeptiska mot rapporterade ubåtskränkningar. Den svenska militära underrättelsetjänsten är heller inte lika riskbenägen som de stora militärmakternas spionorganisationer med aktiva agenter på klassiskt maner, säger en underrättelsekälla till Ekot. Däremot har man försökt utnyttja amerikanska, brittiska och andra västliga underrättelseorganisationer.
Men den svenska underrättelsetjänsten har inte på allvar lyckats engagera sina utländska kollegor i ett samarbete. De påstådda ubåtskränkningarna har helt enkelt ansetts vara ett ganska ointressant problem och inte särskilt betydelsefullt under krig. Den svenska spaningen har varit inriktad mot den baltiska kusten och de tidigare sovjetiska flottbaserna i Paldiski och Liepaja. Nu spekulerar man i att den eventuella ubåtsverksamheten kan ha utgått från det inre av Finska viken eller Ladoga-området. I försöken att skapa sig en bild av hur en kränkande minifarkost kunde tänkas se ut så letade sig underrättelsefolket vid ett tillfälle också fram till ett finländskt verkstadsföretag som bygger civila undervattensfarkoster. Men där fick svenskarna aldrig se själva tillverkningen.
Det mest påtagliga bidrag underrättelsetjänsten har kunnat ge, säger en underrättelsekälla, är att man ibland har lyckats förutse tider och sannolika områden för misstänkta undervattensaktiviteter. Dessa bedömningar ledde bland annat till att hela ubåtsjaktstyrkan fanns på plats i Hävringebukten sommaren 1988 och kunde samordna ett anfall som marinen anser så när resulterade i att en främmande ubåt skadades. Om den utbredda kritiken mot underrättelsetjänsten säger en underrättelseman lakoniskt: visst kan man säga att vi har misslyckats, men bara under förutsättning att det har funnits något att upptäcka.
Reportrar Börje Remdahl och Jan Mosander.
Ubåtskommentarerna fortsätter. Här är den 23 december 1992.
Det finns knappast anledning att ifrågasätta uppgifter om ubåtskränkningar i svenska skärgården. Men antalet rapporterade intrång är överdrivet. Ja, det är den bild som framträder vid en rad samtal som Ekot har fört med politiska och militära makthavare som har hanterat ubåtsfrågan under 80-talet.
Den som med hjälp av bakgrundssamtal försöker skapa sig en bild av undervattensmysterierna i den svenska skärgården tvingas ganska snart gå med på en sak. Det har funnits något främmande i vattnen, något som också allvarligt oroat delar av det svenska försvaret. Men vad? Statsminister Carl Bildt hör till de som tror på främmande ubåtar, även om han offentligt vacklar i sin uppfattning om var de kommer ifrån. För en dryg vecka sedan fick han den här frågan från Ekot.
Håller du fortfarande Ryssland ansvarigt för ubåtskränkningarna?
Nu tolkar du mina uttalanden. Om du går tillbaka till de gamla banden så är det inte riktigt så som det låter på de gamla banden.
Men håller du Ryssland ansvarigt för ubåtskränkningarna?
Jag vill inte kommentera det.
Ekot gick tillbaka till de gamla banden, till Carl Bildts uttalanden den 22 september.
Våra misstankar är självfallet riktade mot Ryssland, ja, så har det varit. Därför att när vi tittar på mönsterna så kan vi då finna att vi har ungefär samma mönster i den här operationen som vi haft i de tidigare.
Bland höga militära och politiska befattningshavare hör Carl Bildt till de få som tycks tro att de pågående svensk-ryska expertsamtalen i ubåtsfrågan skulle kunna leda till någon form av ryskt erkännande. Men, säger en underrättelseofficer till Ekot, om ryssarna är boven i dramat har de i alla fall ruskat om den svenska försvarsdebatten ordentligt och dessutom fått oss att satsa på en verksamhet som inte har avgörande betydelse i krig.
Börje Remdahl och Jan Mosander var reportrar.
23 december 1992 kommer amerikanskt FN-flyg att övervaka Serbien och serbiskt flyg.
I FNs säkerhetsråd förbereds nu en resolution som ska se till att förbudet mot militärflyg över Bosnien efterlevs. Och nu uppger den italienska nyhetsbyrån ANSA att en amerikansk flygbas i Italien på gränsen till Slovenien har satts i beredskap för att ta emot en skvadron amerikanska jaktplan. Enligt nyhetsbyrån väntas mellan 2500 och 3000 amerikanska militärer till basen. Storbritannien och Frankrike har varnat för att FN-trupperna på marken kan bli angripna om serbiska flygplan och helikopter skjuts ner. Och om det händer hotas också hjälpsändningarna till Bosnien. Jan Eliasson, biträdande generalsekreterare i FN med ansvar för att samordna katastrofhjälpen, delar de farhågorna.
Ja, det är ju en tvekan om att vi står inför ett dilemma i FN när vi ska tillgripa mer kraftfulla medel mot en part i en konflikt. Att då den klassiska FN-närvaron, om det är observatörer eller humanitära insatser som vi gör på marken, kommer i farozonen och att FN blir en del i konflikten. Och då slits vi mellan å ena sidan att visa att FN har den kraft som vi egentligen givit FN från början, å andra sidan risken att situationen, i varje fall på kort sikt, för dels vårt eget folk och dels de människor som vi vill hjälpa, kan försämras drastiskt.
Vilken beredskap har du i din verksamhet när det gäller det här, om då de här FN-trupperna som ser till att bevaka nödhjälpstransporterna nu blir angripna? Vilken beredskap har du i din verksamhet då?
Ja, vår grunduppfattning är ju den att humanitära operationer måste fortsätta även om konflikter skulle hetta till ytterligare. Och problemet är att vi får svårare och att det blir mer riskfyllt. Men i princip ska vi ju försöka, så som Röda Korset och de frivilliga organisationerna, att så länge som möjligt hjälpa till i svåra situationer. Det är ju vad vi nu gör i Somalia och i Sudan och i före detta Jugoslavien, i Mozambik, och som gör att FNs operationer nu, i takt med att vi blir mer och mer inblandade i inbördeskrig, blir farligare för de som arbetar i de här operationerna.
En av förutsättningarna i din verksamhet har varit möjligheten att förhandla fram såna här lugna zoner. Är det någonting som är aktuellt just när det gäller Jugoslavien?
Ja, vi kan gärna göra så kallade korridorer och försöka få fria konvojer och tillfälliga arrangemang för att få fram mat och livsmedel, mat och medicin. Men däremot så känner vi en viss tveksamhet när det gäller att bygga upp större zoner som lätt kan då bli zoner för olika för en speciell etnisk grupp. Då känner vi att vi börjar komma farligt nära att vi uppmuntrar uppsplittring av länder i olika etniska grupperingar och placerar dessa i olika områden. Och då uppstår en större risk för det som generalsekreteraren kallar mikronationalism, fragmentering, uppsplittring i nationer efter etniska eller religiösa grunder. Och det är väl nästan det sista vi vill uppmuntra nu när vi har chansen att gå en ny väg vid kalla krigets slut.
I Somalia har det handlat om att FN har fått helt enkelt slå sig fram till de som lider nöd. Anser du att det är samma läge i Jugoslavien?
Nej, det är en större och svårare situation vi står inför i Jugoslavien. Det blir en mycket större militär konsekvens av beslut av den karaktär som vi har fattat när det gäller Somalia. Men däremot så tror jag att man som gemensamt kan betrakta att om FN ska spela en roll i pågående inbördeskrig så måste vi ha ett element av skydd. Vi måste nu se en period framför oss där vi förenar fredsbevarande operationer med humanitära insatser. Och denna militära komponent som har tillkommit för våra humanitära insatser, den tror jag vi får räkna med att den stannar kvar. Men skulle som sagt detta steg tas i Jugoslavien så står vi inför en dels militärt oerhört mycket mer komplicerad situation och antagligen också en situation som skulle kunna få allvarligare humanitära konsekvenser än i Somalia. Där hittills faktiskt operationen går väldigt bra.
Vår New York-korrespondent Lasse Åsgård intervjuade Jan Eliasson, biträdande generalsekreterare i FN.
December 1992. Flyktingfrågan i Sverige.
Sverige närmar sig smärtgränsen när det gäller att ta emot flyktingar från Bosnien. Det här säger statssekreteraren Lennart Rodin från Kulturdepartementet. Han besöker just nu Kroatien.
Ja, informationen är ju inte i sig ny, men den är ju ändå bedövande på ett helt annat sätt när man väl är på plats. På vilket sätt då? Ja, det elände för de hundratusentals människor som det rör sig om som drabbas av det här krigets vansinnigheter.
Invandrarminister Birgit Friggebos närmaste man, statssekreterare Lennart Rodin, har fått skakande rapporter om hur mord och fördrivning av bosnier fortsätter. Ytterligare ungefär 200 000 personer väntas drivas på flykten eller dödas. Och av de flyende lär tiotusentals söka sig till Kroatien. Hur många som därefter försöker att nå Sverige vet naturligtvis ingen. Men med tanke på att ungefär 2000 i veckan anlänt på senare tid tror många att än fler kommer framöver. Sverige ska, säger Lennart Rodin, fortsätta att försöka påverka andra länder i Europa att ta ett större ansvar. Men börjar Sverige nå smärtgränsen när det gäller att ta emot bosniska flyktingar?
Ja, det tror jag att vi gör, därför att det här är ju en utveckling som vi ser ju inget slut på det. Betyder det att vi närmar oss en punkt och vi måste införa visum? Det har vi inte diskuterat ännu. Regeringen måste väl nu göra en bedömning utav läget som det ser ut nu och vad man ska göra för någonting på olika plan. Men om det nu inte går, om vi försöker påverka och de inte tar emot fler, måste Sverige också snart tänka på att säga stopp då? Det får vi överväga när vi hamnar i en sån beslutssituation. Och vi är ganska nära en sån situation nu. Jag tror inte det ligger så väldigt långt bort.
Sa statssekreterare Lennart Rodin och reporter var Willy Silberstein.
Men mer och mer så märks flyktinghatet i Sverige.
Våldet ökar både mot och på de svenska flyktingförläggningarna. De rasistiska hoten och attackerna har nästan fördubblats det senaste året. Och även på förläggningarna har miljön blivit våldsam. Det visar Invandrarverkets statistik.
Bilder av det svenska 90-talet. En bild av organiserat rashat, men också en bild av ogenomtänkta dåd av berusade tonåringar som sedan ångrat sig när polisen hälsat på. Antalet attacker mot svenska flyktingförläggningar har ökat från 46 stycken förra året till 73 i år. Men det är inte ökningstakten som skrämmer Invandrarverket mest, utan vissa attackers våldsamhet.
Den typen av attentat vi har idag, det är det värsta. Att en av de här bensinflaskorna som idag hamnar på väggar och
utanför fasader kommer in i en flyktinglägenhet i en av våra flyktingbostäder, typ träbaracker eller liknande, får en totalbrand.
Så det är fullt möjligt att det kan bli som i Tyskland, att det blir dödsoffer i attentaten?
Det är inte bara fullt möjligt, utan det sista attentatet vi hade i Värnamo där man kastade in ett brinnande hakkors i en sängkammare där det finns barn, mycket allvarligt och kunde lika gärna utvecklas till något helt annat än vad det blev.
Aktuellt har tagit del av Invandrarverkets statistik över årets incidenter vid landets flyktingförläggningar. Vid sidan av de rasistiska attackerna finns ett annat våldsproblem. Våld mellan olika flyktingar. I statistiken finns 160 registrerade sådana fall av våld. Personal kan också vara en utsatt grupp. 115 anställda hotades i år av flyktingar och i 11 fall misshandlades den anställde.
Om vi tittar då på en svensk stad i den här storleksklassen, 70-80 000 invånare, så tittar vi hur många gånger ungdomar har varit ihop och slagit i den här staden. Så tror jag att vi kommer till siffror som är betydligt högre.
Är det inte värre på flyktingförläggningarna än någon annanstans?
Ja, det, skillnaden är väl egentligen att när det brakar ihop så kan det braka ihop rejält. De gamla motsättningarna som man har säkert tryckt ner hela tiden blåsar upp i sin fulla kraft, och det kan det få konsekvenser som att man drar kniv, man har påkar och slåss med, så att det kan bli ganska allvarliga incidenter.
Karlslunds utredningssluss utanför Stockholm är en av de anläggningar som förekommer oftast i statistiken. 27 incidenter har anmälts till Invandrarverkets säkerhetsavdelning, till exempel. 18 i första, flyktingar knivskurna av okända män. 1 i andra, slagsmål mellan två flyktinggrupper. 11 i andra, flyktingslussen bombhotas. 9 i tredje, okända män på motorcykel trakasserar flyktingpar. 20 i tredje, brandbomb kastas mot slussen. 30 i tredje, okänd man försöker ställa frågor om flyktingar från Irak. 26 i fjärde, väktare knivhotas av flykting. 29 i åttonde, flyktingar misshandlade av ungdomsgäng. Och igår var det dags igen. Mitt i natten kastade en okänd person in stenar genom flera fönster, men rummen var tomma.
But three window are broken. So we don't know what happened, what did it. Oh, they were racist or they were not racist. So we really don't know. Maybe they were racist or they were drunkards people, so we can't know. But there were three windows which were broken. So they had to wake us up, and then we woke up and we were so scared.
Men trots våld och alla incidenter känns arbetet inte som arbete under hot, menar personalen.
Inte att vi arbetar under ett ständigt hot. Däremot när det inträffar saker utifrån, och i synnerhet om personalen blir angripna. Det är klart att under den tiden så upplevs det ganska starkt. Men å andra sidan så har vi en god säkerhetsmedvetande här på Karlstad, så att vi kan återställa så att säga tryggheten.
Ja, det går inte att skydda sig. Så att den säkerhetsnivå vi har, den anser jag bra med tanke på de omständigheter som finns. För ska vi skydda flyktingarna i de här anläggningarna, då finns det egentligen bara ett sätt, det är att slå taggtrådsstängsel runt omkring och sen låsa in riktigt ordentligt, och det kan vi bara inte göra.
Men inom den, så att säga, inom den nivån som är idag, vad kan man förbättra?
Det är inte mycket man kan göra idag, utan det här är... Men detta ska vara ett normalt levande. Frågan är vad vi lever i för samhälle. Vi har idag ett öppet samhälle. Flyktingarna kommer till ett öppet samhälle.
Det var Rolf Larsson som intervjuade.
December 1992. Saab i Trollhättan har fått stor flygorder.
Så handlar det om flygindustrins framtid. Saab har fått en flygplansorder från USA värd 1 miljard kronor. Det är flygbolaget American Eagle som vill köpa 20 flygplan av typ 340B av Saab. Det är en positiv nyhet för Saab, men frågan är hur den påverkar framtiden för företaget och sysselsättningen.
Det amerikanska regionalflygbolaget American Eagle var redan tidigare den största köparen av Saab civila flygplan 340. 70 plan, varav de sista återstår att leverera. Dagens beställning omfattar 20 plan. Orderboken för 1993 såg fram till nu dyster ut för Saabs civila flygavdelning. Av en beräknad produktion på 40 plan var bara ett tiotal sålda. Dessutom hade man för första gången fått en avbeställning av 4 340.
Det hade blivit hårda bandage och permitteringar och avskedanden.
Det kom nu väldigt lägligt.
Ja, mycket, mycket lägligt. Säg inte att det var dumt att få den sådan för julafton.
Den svenska flygindustrins inbrytning på den amerikanska marknaden beror på avregleringen av inrikesflyget. De stora flygbolagen har koncentrerat sin trafik till centralflygplatser, så kallade nav, dit de små regionalflygplanen matar passagerare från omkringliggande mindre orter.
Those networks have grown and have generated increasing traffic, have taken passengers out of alternative modes. For example, passengers who may have driven five or ten years ago into those cities now find it much more convenient to fly into those cities. So there's been a natural growth of regional traffic, in fact a very dramatic growth.
Saab 340 och den nyutvecklade större 2000-versionen har sin största marknad i USA. American Eagle bland annat har optioner, det vill säga icke-bindande kontrakt, på 100 flygplan under 90-talet. Men Kina kan bli nästa stora exportland. I en pågående modernisering av infrastrukturen passar Saab-planen väl in. Det har till och med diskuterats att starta sammansättningsfabrik för att montera Saab-flygplan i Kina.
Dagens order innebär inte någon förändring för de omkring 600 personer som sagts upp från Saab Aircraft. Produktivitets- och sparprogrammet som ska korta produktionstiden för varje flygplan från 200 till omkring 100 dagar ligger fast, och det är fortfarande möjligt att fler anställda får gå.
Idag så är det alltså fortfarande så att vi har en övertalighet trots den här fina ordern.
Den ökade produktiviteten i kombination med de ändrade valutakurserna kan på lite sikt innebära ett rejält vinstlyft för Saabs civila flygplanstillverkning. Alla flygplan säljs nämligen i dollar, och bara sedan i september har dollarn stigit med 37% mot den svenska kronan. Blir det nya planet Saab 2000 dessutom den succé man hoppas, talar mycket för att man kan se framtiden an med tillförsikt, speciellt om dollarkursen stannar på en hög nivå. För trots att planet bara delvis är svenskt, vingarna kommer nämligen från Spanien, bakkroppen från England, stjärtpartiet från Finland och motorerna från USA, och alla dessa delar betalas i dollar, så ökar vinsten eftersom planen också säljs i dollar. På Saab räknar man med att få in omkring 20% mer för varje sålt flygplan tack vare valutakursförändringarna. Förtjänsten på varje Saab 340 som dagens affär gäller ökar alltså med omkring 10 miljoner kronor per plan tack vare flytande krona och stigande dollar. Trots att motorerna och diverse teknisk utrustning köps från USA. Och den vinsten ska inte komma kunderna till godo enligt Saab. Devalveringsvinsterna vill man behålla själv. JAS-planet däremot säljs i svenska kronor till svenskarna, och det blir 3 miljarder dyrare på grund av att kronan flyter. De förlusterna tänker dock inte Saab stå för, utan det vältas över på skattebetalarna.
Här är TT:s nyheter juldagens morgon. Många bränder, men i övrigt en lugn julnatt i Sverige. Huvudmisstänkta i Iran-Contras-affären benådade, och kvinna fick giftig skorpion i julklapp. Det är några av nyheterna. Jag heter Maria Persdotter. Bortglömda stearinljus orsakade många av julaftonens bränder, som också var ovanligt många i år. Det är många som har fått sina hem förstörda, men ingen människa har skadats. I en villabrand innebrändes dock 3 hundar. I ett fall var det också en tv som började brinna, och elden spred sig till videon. Från flera larmcentraler i landet säger man att många av bränderna skulle blivit betydligt värre om folk inte haft brandvarnare. Även om den som bor i lägenheten som börjar brinna inte själv är hemma, hör grannarna brandvarnaren och kan larma brandkåren. En matbutik i centrala Västervik totalförstördes vid en brand i natt. 2 personer sågs springa från den brinnande butiken, och polisen misstänker att branden var anlagd. Affären har redan tidigare utsatts för skadegörelse. I Södertälje skottskadades en man i natt. Kulan gick rakt igenom hans ben, men han har inga livshotande skador. Mannen vägrar berätta för polisen vem som har skjutit honom eller något annat som har med skottdramat att göra. 2 män har dock förts till polisen för förhör. Fyra personer försökte igår kväll stjäla kassaskåpet på Eksjö järnvägsstation, men tjuvarna kom inte långt. Kassaskåpet var av den gamla sorten och alldeles för tungt. Vittnen såg de fyra männen kämpa med skåpet och larmade polisen. En kvinna i Solna fick igår en livsfarlig julklapp. När hon skulle prova sin nya klänning från Mexiko ramlade en skorpion ut och sprang iväg på golvet. De julfirande lyckades fånga skorpionen i en burk och den fördes sen till polisstationen för avlivning. Polisen tror att det rör sig om en giftig variant. USAs president George Bush har benådat den förre försvarsministern Caspar Weinberger och flera andra som misstänktes vara inblandade i Iran-Contras-affären. Rättegången mot Weinberger skulle ha börjat den 5 januari. Det var under Ronald Reagans tid som president som vapen såldes olagligt till Iran i syfte att få loss den amerikanska gisslan där. Vinsten från vapenförsäljningen gick sen till högergerillan Contras i Nicaragua på hemliga vägar. Bill Clinton är en av dem som är kritisk till beslutet att benåda de misstänkta. Han säger sig också vara oroad över att de som arbetat för regeringen tycks stå över lagen. USA får sin första kvinnliga justitieminister när Bill Clinton-administrationen tillträder i januari. Hon heter Zoe Baird och är företagsjurist. Fyra kvinnor ingår i den 14 personer starka regeringen som nu är fulltalig. Fyra svarta och två spansktalande ingår också. Det blev inget beslut igår om att arabländerna ska bojkotta fredssamtalen om Mellanöstern. Utrikesministrar från en rad arabländer samt företrädare för PLO träffades ju igår i Kairo för att diskutera en gemensam linje mot Israel efter deportationen av drygt 400 palestinier. Däremot kunde utrikesministrarna enas om att föra upp saken till FN och få världsorganisationen att slå fast ett datum då de deporterade ska få återvända hem. Arabledarna anser också att FN bör tillgripa våld om Israel inte böjer sig. En av FNs undergeneralsekreterare kommer troligen snart att besöka de deporterade palestinierna på gränsen mellan Libanon och Israel. Han har utsetts av FN-chefen Boutros Ghali att förhandla med Israel om att palestinierna ska få återvända hem. De deporterade har nu inlett sin andra vecka i Ingemansland. I natt rasade en snöstorm i området och i tältlägret råder brist på mat, vatten och bränsle. Röda Korset väntar på den israeliska sidan om gränsen med lastbilar fullastade med hjälp. Och de väntar bara på klartecken från Israel för att få resa in till palestinierna. Hårda strider rasade på nytt i norra Bosnien i natt, rapporterar Sarajevo-radion. Serbiska förband försökte då ta tillbaka den landkorridor som kroater och muslimer erövrade igår. Förhandlingarna om demilitarisering av Sarajevo har brutit samman. Trots att parterna tidigare enats då det gällde flygplatsen kunde befälhavarna ändå inte komma överens. I januari blir det nya förhandlingar. En brittisk soldat ur FNs fredsbevarande styrkor i Sarajevo skadades igår av granatsplitter. Enligt det brittiska försvarsministeriet blev soldaten inte allvarligt skadad. Det finns inga uppgifter om varifrån granaten sköts. De båda utrikesministrarna för USA och Ryssland, Lawrence Eagleburger och Andrei Kosirev, ska träffas i Genève på söndag för att diskutera kärnvapennedskärningar. Och det mötet kan bana väg för ett toppmöte mellan Bush och Jeltsin. I sitt årliga tal i natt under midnattsmässan i Vatikanen talade påven Johannes Paulus om krigen i världen och om de nödlidande. Han höll en bön på kroatiska för de krigsdrabbade i det forna Jugoslavien och en bön för de svältdrabbade i Somalia på deras språk, somali. Där slutar TT:s nyheter.
Juldagen 1992. Historien om Israels omänskliga utvisanden av palestinier fortsätter.
Den israeliska regeringen har nu förbjudit Röda Korset att leverera mat och medicin till de drygt 400 palestinierna som tvångsförflyttas till Ingenmanslandet i Libanon. Men flera ministrar röstade mot ett förbud när regeringen sammanträdde idag. Och under tiden väntar palestinierna nu på åttonde dygnet.
De drygt 400 palestinier som nu går in på sin andra vecka, i stort sett utan både mat, vatten och mediciner. De får alltså stanna kvar utan någon som helst hjälp i Ingenmansland mellan Israel och Libanon. Igår så begärde Röda Korset tillstånd för hjälpsändningar. Men efter ett extra möte i Israels regering idag så blev det alltså nej. Och nu blir förhållandena i det hastigt hopkomna lägret allt värre. Det är minusgrader i det snöklädda bergsområdet dit palestinierna forstades av israelisk militär. Och flera av palestinierna är nu så dåliga att de måste föras till sjukhus. Läget är fortfarande helt låst. Libaneserna vägrar, med palestiniernas goda minne, att släppa in dem i Libanon. Och israelerna vägrar att låta dem återkomma till Israel. Och nu har man alltså också nekat att ge dem humanitär hjälp. Men beslutet i den israeliska regeringen var inte enigt. 6 ville tillåta hjälpsändningar, medan 8, en majoritet, var emot. Och en av de som röstade för att tillåta hjälpsändningar, det var utrikesminister Shimon Peres, före detta premiärminister.
En rapport från Somalia på juldagen 1992.
I Somalia säkrade FNs styrkor i morse staden Hodor. Det blev den 6:e staden som nu står under FN-kontroll.
550 man ur amerikanska marinkåren och franska främlingslegionen gick i morse in i Hodor, 30 mil nordväst om Somalias huvudstad Mogadishu. Hodor har kallats stan som plundrade sig själv. Där finns nästan inte ett helt hus. De flesta är tomma skal, inte ens taken är intakta. Den störtade diktatorn Mohammed Siad Barres soldater åstadkom en del av förödelsen under inbördeskriget. Men det mesta gjorde invånarna själva. De tillämpade en slags brända jordentaktik och tog med sig allt av värde när de flydde inbördeskriget. FN-styrkornas första uppgift blir att röja minor och granatförsåt.
The French and Americans there are busy. There are reports of a lot of mines in the area around the approaches to the Odur airfield, particularly the small plastic mines, foot poppers.
Direkta klanstrider förekom inte i Odur, men hjälpsändningarna försvann. De 6 klaner som kontrollerar området la beslag på 700 säckar vete och ris i veckan. I utbyte mot så kallat beskydd åt matbilarna och deras förare och vakter. Igår gick marinkårssoldater in i staden Bardere, där de nu kontrollerar flygfältet. Officerarna kallade samman de lokala ledarna för att förklara varför de främmande trupperna är där.
We are here to help and to work with you, but I need your cooperation and your support.
Samtidigt jagade marinkåren klanmedlemmar som belägrat en grupp journalister i Bardere för att komma över deras pengar och kamerautrustningar. Utrustningar som stjäls och säljs tillbaka till de bestulna. I Baidoa inleddes en jakt efter vapen. Beslaget blev stort. Allt från handvapen till granatkastare, kanoner och pansrade fordon.
December 1992, Berlin.
Ett par hundra tusen människor demonstrerade igår i Berlin mot främlingshat och våld. Med stearinljus och facklor marscherade demonstranterna under paroller som mot nazisterna och rasisterna.
December 1992, USA.
Nu växer kritiken mot USAs president George Bush sedan han benådade 6 personer i Iran-Contras-affären. Bland dem fanns 4 som redan tidigare har dömts för att bland annat ha ljugit för kongressen. De här benådningarna kom efter en intensiv övertalningskampanj från republikanskt håll.
George Bush själv fokuserade i sin motivering för benådningarna på den förre försvarsministern Caspar Weinberger, hans sjukdom, hans hustrus sjukdom och att det vore inhumant att låta den 75-årige Weinberger utstå den rättegång som skulle börja den 5 januari. Det tillhör också historien att Weinberger under sin tid som försvarsminister motsatte sig vapenförsäljningar till Iran för att få loss amerikaner som var gisslan i Libanon och använda inkomsterna för att stödja Contras i Nicaragua. Ingen ifrågasätter att Bush har laglig rätt att benåda Weinberger och de 5 andra. Men varför gjorde han det? Var det för att skydda sig själv? Den demokratiska senaten Carl Levin säger att han tror att Bush motiverades förutom av respekt för Weinberger också av att se till att inte uppgifter kom fram som kunde vara besvärande för Bush eller hans företrädare Ronald Reagan. George Mitchell, majoritetsledare i senaten, säger att Bush genom benådningen har visat att han inte tycker att det är ett allvarligt brott att ljuga för kongressen. Richard Gephardt, som är demokraternas ledare i representanthuset, säger att presidenten godkänner lagbrott. Men det är ändå förhållandevis tyst från demokratiska ledare med tanke på att Iran-Contras-affären betraktades som den allvarligaste politiska skandalen sedan Watergate, med lögner gentemot kongressen och allvarliga missgrepp i regeringen. Enligt rapporter ska två ledande demokrater i förväg ha gett sitt tysta medgivande till benådningarna, representanthusets talman Tom Foley och senator Les Aspin, Bill Clintons nye försvarsminister. Den särskilda åklagaren för Iran-Contra-undersökningen Lawrence Walsh har ägnat 6 år och motsvarande 200 miljoner kronor på denna undersökning som framförallt av republikanerna har ansetts bli allt mer politiserad och ett instrument för att komma åt president Bush. Bara några dagar före presidentvalet kom det fram att den nu benådade före försvarsministern Caspar Weinbergers anteckningar visar att Bush kände till vapenförsäljningarna till Iran långt innan han själv har medgett. Lawrence Walsh har varit mycket kritisk mot Bush för benådningarna och han riktar nu sin uppmärksamhet mot Bush själv. För att Bush först den 11 december i år gav Walsh och hans grupp anteckningar från sin tid som vicepresident under Ronald Reagan. Walsh vill veta 2 saker. Varför kom inte Bush med dessa anteckningar tidigare? Och han vill också veta om det fattas sidor. Enligt Walsh finns det en del som tyder på det. I princip har allt arbete Walsh gjorts om inte gjorts av benådningarna av Weinberger och de 5 andra. Bland dem den nyss dömde spionchefen i underrättelsetjänsten CIA, Claire George. Benådningarna jämförs med president Gerald Fords benådning av Richard Nixon i samband med Watergate-affären. Men det finns en viktig skillnad. Gerald Ford benådade Nixon innan han själv ställde upp för omval, ett val som han kan ha förlorat just på benådningen av Nixon. Bush fattade sitt beslut efter att valet var över och väljarna inte kunde tillfrågas längre. Lasse Åsgård, New York.
December 1992, Taiwan.
Hongkong är i kris. Regeringen där är under konstant attack från det stora Kina. Börserna faller, liksom tron på framtiden. Och därför passar grannlandet Taiwan nu på tillfället att försöka locka över speciellt yrkesskickliga människor från Hongkong till Taiwan.
Taiwans regering, detta avslöjas idag i Taipei-tidningen United Daily, gör sig redo att skriva om sina lagar för invandring och uppehållstillstånd. Och enligt ordspråket, den enes död, den andres bröd, tänker Taiwan locka till sig eliten av Hongkongs arbetskraft. Regeringen i huvudstaden Taipei har gjort upp en lista över vilka yrkesgrupper som är mest önskvärda. Listan toppas av lärare på högsta nivå, speciellt rektorer. Därefter följer vetenskapsmän, jurister, revisorer, läkare och sjuksköterskor. Åtråvärda är också statsvetare med högt anseende, journalister som är de mest ansedda inom sin yrkeskår samt filmskådespelare som belönas med Oscarsliknande priser. Hongkong ska ju om 4 år förvandlas från en brittiskt styrd rättsstat till att som speciell provins lyda under regimen i Peking. Framtiden inger oro hos många i Hongkong. Taiwan, som ju formellt har namnet Republiken Kina, har under den senaste 5-årsperioden förvandlats till en lödig demokrati med folkvalt parlament och allt färre begränsningar i de mänskliga rättigheterna. Tills nu har det tättbefolkade Taiwan med dess svåra miljöproblem och bristfälliga kulturliv inte varit speciellt attraktivt för Hongkongbor jämfört med USA, Kanada och Australien. Sammantaget, den nyväckta pessimismen i Hongkong plus förbättringarna i Taiwan, finns dock nu förutsättningar för Taiwan att skumma grädden av Hongkongs utbildade elit. Men det är ett politiskt känsligt drag. Taiwan kan stöta sig med Kina, som ju redan är vredgat över att Taiwan med hjälp av Frankrike och USA rustar sig militärt. Kina betraktar Taiwan enbart som en provins som tillfälligt brytit sig ur Kina. Staffan Heimersson, Hongkong.
28 december 1992, Frankrike, inrikespolitik.
I mars är det parlamentsval i Frankrike, ett val som väntas leda till ett svidande nederlag för socialisterna. Men ännu har inte president Mitterrand och hans regering gett upp hoppet. En mångmiljonär och politiker ska rädda vad som räddas kan. Det är i varje fall förhoppningen.
Han heter Bernard Tapie. Han är 49 år och från en uppväxt i Paris arbetar stadsdelar och efter en skiftande karriär som bland annat popsångare har han blivit en av Frankrikes rikaste affärsmän och ägare av fotbollsklubben Olympique Marseille. På julafton utsågs han på nytt till minister för städernas utveckling i socialistregeringen. En post som han hade en kort period tidigare, men då fick lämna sedan han hade anklagats för oegentligheter av en tidigare affärskollega. Men affären gjordes upp i godo och nu är alltså Tapie tillbaka i politiken och regeringen. Och syftet är klart, den folkliga Tapie ska försöka att åtminstone begränsa den nuvarande regeringsmajoritetens förluster. Det för att ge president Mitterrand något manöverutrymme i den nya period av samlevnad mellan en socialistisk president och en borgerlig regering som allmänt tros bli följden av parlamentsvalet i mars. Tapie må vara populär och folklig, men inom socialistpartiet har utnämningen av honom väckt stark kritik. Tapie är inte ens medlem av partiet. Talmannen i nationalförsamlingen sa i sin kommentar till Tapies nya upphöjelse att politikerna inte får jämställas med filmstjärnor och väljarna som åskådare. En annan framträdande socialistparti sa att partiet inte behöver glitter och glans utan måste tro på sin egen ideologi och uppriktigheten i sina syften. För president Mitterrand, hans närmaste rådgivare, tycks det nu inte räcka. Partiet har fallit djupt i opinionsmätningarna, inte minst en ledande politiker gör sig ansvarig.